Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt utav Slashat.se, din machete i teknikdjungeln. Detta första avsnitt 2015, den 6 januari, avsnitt 303. Jag heter Jesper.
Jag heter Magnus.
Och jag heter Johan.
Julmaten har lagt sig, nyårsfesten har man förträngt, dimman är borta och nu är det full on med tekniknyheter i press. Kanske i allra största fall vad gäller CES som pågår just nu, vilket gör att nätet bara sprudlar av tekniknyheter. Och vi får se om vi kanske plockar upp någon liten godbit därifrån. Tommy, vad var det Tommy gjorde?
Han rensade avlopp på grejer.
Just det, han bygger badrum hemma. Ja.
Det såg skitjobbigt ut i alla fall.
Slagborr och podcast går inte kul. tog lite tid, men när han framslut. Det går helt enkelt inte ihop med en slagborr och podcastinspelning. Så att, han fick sitta ut denna och då får vi se till att ro detta skepp i hamn helt på egen hand. Känner sig någon manad att kika på förra veckans poll?
Jaha då, den kan jag plocka. Bara för skojs skull. Och jag ser ju här, Jesper, att du har ju varit riktigt duktig och plockat fram ett resultat på samma poll som är 5 år gammalt. Ska vi jämföra?
Just så. Mm.
Förra veckans poll, vilken browser föredrar du? Och alternativen var Chrome. Chrome var också det alternativet som vann. 59%. Safari, 25%. Firefox, 11%. Internet Explorer, 2%. Opera, 2% eller annan webbläsare på 1%. Ska vi jämföra detta med hur det såg ut för 5 år sedan när vi ställde samma fråga? Har vi hållit på så länge?
Ja, det är 6 år snart till och med.
Helt galet. Helt galet. Då var det faktiskt Firefox som plockade hem bucklan med 46% för 5 år sedan. Safari som nummer 2 på 25%, samma som idag. Chrome, 19%, har alltså ökat från 19 till 59 bland våran lyssnarskara. Internet Explorer, 5%, de har alltså minskat 3% ner till 2 i år. Opera, 5%, har också minskat något. Och annan hade ingen röst för 5 år sedan. Ja, vad kan vi dra för slutsats av detta, Johan? Ja, finns några bra webbläsare eller?
Nej, men nej. Chrome är den bästa.
Den minst dåliga.
Det är väl det enda man kan sluta sig till. Jag vet inte, jag själv använder ju Safari mest om jag ska använda det personligt. Och så använder jag Chrome kanske i någon slags professionellt syfte. Jag tycker att Chrome har de bästa utvecklarverktygen. Så att när man ska knacka lite webb så blir det lätt att man hamnar i Chrome, tycker jag. Men jag är ju en sån där, jag är en riktig sån här tabbhårdare. Jag vet att du är det också, Magnus, där. Mm. Att jag har ju... jag vet inte, hundratals tabbar utspridda på lite olika fönster och lite olika webbläsare. Så att jag uppskattar stabila webbläsare som inte ger med sig när någonting strular i dem. Och det tycker jag att Chrome är formidabel på. Och även Safari, nuvarande versioner, tycker jag kraschar väldigt, väldigt sällan. Det uppskattar jag.
Trevligt. Jesper?
Ja, mitt svar liknar ju egentligen Johans, minus alla de där hundratals onödiga tabbarna som han öppet. Jag hade lite svårt att välja här, men jag klickar nog i Safari till slut just för att jag helst vill använda Safari, men Chrome är fortfarande en bättre webbläsare, men det är en sån här batterigrej också, för så fort du startar Chrome då har du liksom satt batteriet på så work double time helt plötsligt. Den är ju kategoriskt alltid med i program som förbrukar extra mycket batteri. Man kollar under sin lilla batteriikon om man kör utan sladd. Vilket jag gör förvånansvärt ofta.
Och det är lite irriterande när det står Chrome där uppe. Så den här programvaran drar mycket batteri. Då vill man gärna bli av med den. Och så vet man att Hangouts ligger där i. Och då vet man att då mutar man hela Slashat-gänget. Och så kommer man få kompanistryk sen. Om man, så där måste allt vara igång.
Ja, och jag tycker det är extra tråkigt i och med att jag inte sitter och hårdar tabbar, utan jag sitter med kanske 4-5. Är vi upp mot en 10, då börjar jag få panik. Då börjar jag se till att förbruka tabbar genom att läsa vad det finns i en tabb för att kunna stänga ner den. Och sitter man då med en 3-4 tabbar och den drar så mycket prestanda, då blir jag irriterad och då tänker jag, då byter jag och så hoppar jag över till Safari. Jag försöker använda Safari mer än jag gör, och det har jag väl gjort genom att sätta Safari som... som default webbläsare i OS X. Men precis som Johan säger, utvecklar jag, om man sysslar med någon sorts CSS och vill debugga sånt där, så kör jag alltid Chrome.
Ja, och jag håller ju med dig. Jag kör också Chrome. Och det är, precis som Johan säger, tab hoarder. Nu kan jag meddela att jag har bara 8 tabbar öppna. Och det beror på att jag är fortfarande någon typ av semesterläge. Men frågar jag mig om ett dygn, så kan jag säga att jag har säkert plusat på en 20-30 till. Så jobbar jag. Men det är Chrome hela vägen på alla plattformar och alla maskiner jag sitter och jobbar med för min egen del.
Ska vi ta och säga någonting om Firefox som toppade sist och nu har gått ner till, det bekräftar väl bara den här lilla känslan man har om hur det går för Firefox just nu.
Är det någon som har koll där, eller? Det känns som att de har väl lagt ner lite utveckling där, Johan, har de inte gjort det?
Nej, de har väl bara fokuserat om utvecklingen. Jag vet inte, det är ju en sån sak som man säger också när man tappar, såklart. Men enligt deras egen utsago så var ju det liksom aldrig riktigt tanken att de skulle bli dominanta och ledande, såklart. Utan Mozilla skapades ju för att man var trött på att en tillverkare dominerade hela branschen och kunde diktera hur internet skulle utvecklas. Och den har ju i nuvarande form då, utav våra användare i alla fall, eller våra lyssnare, så är det 5% nu som använder Microsofts Internet Explorer. Så att man kan väl säga att på så sätt har de ju lyckats med sitt mission under de här, jag vet inte hur länge har de funnits, 15 år. När kom den första, måste ju varit i början av 2000-talet, va, som den första versionen av Firefox kom.
Shit, vad tiden går.
Jag kommer inte ihåg riktigt när det var. Jag kommer ihåg, jag provade den, vad hette den? Thunderbird? Nej, vänta nu.
Firebird hette den i början. Phoenix var den första, va?
Var det så?
Och sen så kallades den Firebird, och sen så tror jag det var någon laglig grej som gjorde att de var tvungna att döpa om den igen till Firefox. Eller så var det tvärtom någonstans där.
Ja, jag tror det var, jag minns inte, men jag har varit med ända från start, kom ihåg. Det har varit en himla trevlig webbläsare och mycket, kunna göra mycket customizable, alltså personifiera och ändra gränssnitt och så vidare. Så den har varit trevlig, men alltså, jag älskar ju synkfunktionen som Chrome erbjuder via Google-kontot med öppna flikar och bokmärken och så vidare. Det har ju funkat extremt bra.
Vilket även finns för Firefox för Android och om man har Firefox för desktop. Men där man kan väl säga att det är väl det som Mozilla nu har fokuserat mycket resurser på det senaste. Det är ju att få Firefox OS på banan på något sätt, att bli någon slags aktör i någon slags utvecklande värld där man kan sälja billiga telefoner med ett operativsystem som faktiskt är gratis och helt öppet och möjligt att konfigurera lite som man vill.
Har ni sett Firefox-telefonen, den här FX0?
Nej, den svepte förbi här i all CSS-frossa, men jag har ju sett lite andra sådana där utvecklade telefoner som de har haft.
Okej. Okay. Den ser ju sjukt nördig ut, liksom halvtransparent plast, så du ser rätt igenom hela telefonen, alla chip och batteri och kablar och grejer, och så längst ner har du liksom en rund guldknapp med Firefox-emblemet. Tydligen är den otroligt plastig att hålla i och konstiga plastskarvar som man skär sig på, så den är typ över en centimeter tjock, så det är fortfarande en sån riktig tegelsten, men lite häftig ser den ut.
Men den strategin funkade ju bra för Apple i slutet av 90-talet där. Med iMacen. Så att de plockar direktiv från de bästa.
Jag hörde någonting ifrån CS nu, eller läste att Panasonic hade släppt någon TV med Firefox OS i. Någon som såg den, eller?
Nej.
Nej. Jag bara kände att det var väldigt knepig inriktning, tyckte jag. Jag har inte läst mer, det var bara rubrik och den hängde jag upp med på där.
Låter bara skönt. Men nu ska vi se om jag kommer ihåg. Någon skulle ha färdigt. Det skulle väl bara vara det numera?
Bara vara vad?
Firefox OS. I alla smart, nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt här. Det är så jäkla mycket CS-nyheter där, så man blandar ihop dem kors och tvärs.
Var det inte Sony som skulle köra alla sina tv-apparater med Android TV?
Var det så det var? Just det. Eller det Samsung också skulle köra Tyson i alla.
Och här, jag klämde på en Philips. Med en Philips TV, 55-tummare med Android TV.
Ja, det är en portabel TV i din värld, antar jag.
Ja, lite åt det hållet. Den var ju jäkligt vass och snabb. Jag är lite sugen faktiskt. Och byta ner mig. Ja.
ja. Browsers helt enkelt.
Ja. Det var det.
Ja. Du, vi har lite feedback också.
Ja, vad härligt då.
Ja, vi får ju uppmuntra våra lyssnare att tycka till om programmet och innehållet specifikt, om det är så att vi säger något fel eller om det är något som inte faller i god jord med er lyssnare, så tycker jag ni ska ta till slashet.se och klicka på feedback-knappen, så kan ni knappa in en liten kommentar till oss. Det har Anders gjort, som tackar för ett bra program, men han påpekar en sak, att vi ofta kallar Sverige för Svedala. Tydligen så finns det en by som heter Svedala i Skåne någonstans, vilket rör till det. Och ja, visst, det förstår jag att han visar att här i Svedala, och han, ja, jag förstår problematiken, och vi kanske ska försöka kalla Sverige för Sverige. Men naturligtvis så var jag tvungen att googla på det här som en tekniknörd bör göra. Så under dagens wiki-boom, när man helt enkelt en comeback baserad på vad man hittar på Wikipedia, så är det faktiskt så att byn Svedala gärna anspelar på att det faktiskt har samma namn som det här smeknamnet för Sverige. Just extra tydligt i deras kommunvapen, som är arrangerat precis så som Sveriges egna riksvapen. Så det är en liten hommage till Sverige, Svedala. Så, men jag förstår, vi kan väl kalla Sverige för Sverige. Det är väl inga konstigheter.
Jag tror att jag får nog tala för både mig och Tommy där, att vi, det är väl framförallt han och jag som är lite slarviga med att benämna Sverige för Svedala. Jag känner mig i alla fall skyldig. Jag har ju åkt förbi den här lilla rackansorten på väg E65 mellan Malmö och Ystad. Jag har lite kunder där nere som jag besöker emellanåt. Jag brukar alltid tänka på det. Ja, gamla goa Svedala, vet du. Men nej, då ska vi tänka om. Det är en ort. Sverige är ett land.
Helt rätt. Och därmed så kanske vi ska ta oss vidare in på ämnen, det vi egentligen sysslar med.
Då gör vi det. Då tar jag rodret härifrån, Jesper.
Kör hårt.
Sony ska vi börja snacka om, och ingen kan ju ha missat att Consumer Electronics Show har påbörjats borta i Las Vegas på andra sidan den stora pölen emellan oss. Och man har presenterat en sju helskotta massa prylar, och inte bara Sony utan en herras massa tillverkare givetvis. Jag tänkte bara fokusera på en pryl, och det är en Sony Walkman. Och för alla er som är födda på 70-talet eller första halvan av 80-talet, så vet ni givetvis vad en Walkman är. Den här gamla fina gula kassettbandspelaren som man gick och hade bältesklips, och så hade man ju matchande gula lurar till. Det var ju ultimata.
Det var den vattentäta modellen det.
Ja, det var det kanske. Det var den vattentäta. Amen. Som var gul. Ja, den fanns väl i alla möjliga färger.
Blå originalet.
Så. Blå till och med. Trevligt. Mm. Sony Walkman har ju levt en liten undanskymd tillvaro, och har funnits som ett varumärke knutet till Sony Ericssons och Sonys telefoner, mobiltelefoner ett tid. Nu har de alltså dammat av Walkman-konceptet igen och släpper en pryl som heter NWZX2. Ett väldigt namn som bara rullar av tungan. Det här är alltså en liten MP3-spelare, kan vi säga, en mediaspelare som fokuserar på enbart musik. Den drivs av Android 4.2. Det är alltså en gammal Jelly Bean-version som ligger i den här rackan. Och med Sonys ovanpåliggande gräsnitt. Ser ut ungefär som en liten mobiltelefon, kan man säga, med en 4,5-tums stor skärm. Ganska lågupplöst sak, 854x480 pixlar. 128 gig inbyggt minne och stöd för microSD-kort. Utöver detta då, för att utöka den här minneskapaciteten. Och vad den här gör då, det är att den spelar upp musik. Alltså en vanlig klassisk typ MP3-spelare. Men nu är det ju inte MP3 som fokuset ligger på här, utan det är betydligt högre kvalitet på musik. FLAC, Apple Lossless, WAV-filer och en antal andra format är sånt som man fokuserar på med NWZX2. Klarar upp till 60 timmars uppspelning på en batteriladdning när det gäller MP3-filer och 33 timmar uppspelning med om du spelar upp FLAC-filer istället då. Och givetvis så har de en massa fräcka funktioner som Sony alltid har för att liksom enhansa hela musikupplevelsen. Och då pratar vi S-Master HX Digital Amplifier. Vi pratar Digital Sound Enhancement Engine, Clear Audio Plus, Clear Bass och en fembands equalizer. För det här får du betala 12 299 kronor inklusive moms. Kan beställas hos Sony redan idag. Min fråga till dig, Jesper, är det rimligt att man släpper en Walkman för audiofiler 2015?
Alltså jag kan ju inte släppa 12 299, någon måste jag ha skrivit fel. Det måste ju vara en tvåa som har blivit för mycket där eller någonting. Det kan ju inte kosta 1300 spänn kan jag tänka mig. Att den ska, något måste jag ha blivit fel hos dem. Nej, jag förstår inte. Det enda jag kan tänka mig att den här i så fall skulle försöka rikta in sig på är väl den här Neil Young-spelaren Pono, eller vad heter den? Pogo? Pono?
Mm.
Den trekantiga spelaren som skulle vara liksom ljudkvalitet i första hand. Men nej, folk, mobilen har tagit över så fruktansvärt fullständigt att jag förstår inte riktigt vad den här kommer inte att sälja.
Jag upplever att visst, man har ett synnerligen hårt fokus på ljudkvaliteten, men jag har kollat prislappen, Jesper, och den kostar alltså 12 300 spänn. Och jag kan inte se någon som helst rimlighet i detta. Johan?
Den har ju Clear Audio Plus. Ah, och ja, Clear, okay. Bass.
Sold.
Och en fembands equalizer.
Sold.
What's not to like? Nej, men alltså, jag håller ju med. Alltså, det låter ju helt absurt. Det måste vara... Antingen så har ju ZX1 då, som kom tidigare. Jag vet inte när den kom, om den kom för något år sedan eller två. Att den har sålt i sådana volymer att de känner att ah, shit, här finns en marknad. Den här marknaden kan vi se till att mätta. Så att vi fortsätter liksom producera en riktigt high-end-pryl. Eller så har den inte sålt alls och så har de ställt sig frågan, okej, vad kan vi göra? Nej, men fasen, vi dubblar priset och så lägger vi inte till några funktioner riktigt. Skriver lite buzzwords på baksidan och nej, fan, folk kommer ju flockas till det här, va? Nej, jag vet inte, jag ser att det känns som en väldigt, väldigt nischad marknad. De kommer säkert sälja ett par stycken. Det finns säkert en och annan som kan vara intresserad av en sån här pryl om man har mycket flackmusik liggandes exempelvis. Men alltså som någon slags massmarknadsprodukt så kommer ju det här aldrig riktigt ta fart. Det hoppas jag att de förstår.
Men alltså, nu är jag ju okunnig när det gäller musikformat. Jag vet ju att FLAC och Apple Lossless och så vidare, det är alltså format som används för att inte komprimera musiken. Går inte det att spela upp på en vanlig iOS-enhet eller en Android-enhet till exempel?
Apple Lossless går att spela upp på vilken iOS-enhet som helst. FLAC-stödet är väl lite si och så. På en dator är det inga problem att spela upp. Det är bara att hitta ett bra program som gör det. Jag antar att här är också någon sorts kombination med något ljudchip som gör någonting. Men då är vi nere på en extremt nischad marknad. För folk som bryr sig så här mycket om ljudkvalitet har förmodligen en separat förstärkare för hörlurar. De har svindyra hörlurar, de sitter hemma. De har inte med sig den här ut och går. Det finns inga lurar som kan liksom motsvara om den skulle kunna leverera den sortens kvalitet. Och folk idag är inte intresserade av bra ljud. De är intresserade av snygga lurar och hippa brandlurar. Och folk är nöjda med kvaliteten på Spotify och Google Music och så vidare. Marknaden för högupplöst musik är inte intresserad av den här prylen.
Det är väl inte det. Det är en sån oerhört liten marknad sett till det stora hela. Och precis som du säger, det är ytterligare en pryl att ladda. Finns det liksom... Hörlurarna gör väl mer än vad, i och för sig de påverkar ju aldrig källan positivt på något vis, men menar, det känns inte som att problemet ligger där, utan det är väl bättre att släppa vettiga hörlurar, inbillar jag mig. Alltså, jag vet inte.
Ja, för att förbättra sin ljudupplevelse för gemene man, men är man supernördig vad gäller musik så har man förmodligen redan skaffat sig ett par riktigt bra lurar, men då har du också en riktigt bra setup redan. Och fine, tycker man det är helt olidigt att lyssna på ljud via sin mobil, men å andra sidan, då ska de inte ha en sån 3,5-tums kontakt på en sån här, då ska de ju ha någon lite mer avancerad koppling och nej, en jättekonstig pryl. Jag ser att The Verge också skrivit ut it costs 1200 United States dollars, verkligen dragit ut på det, bara för att verkligen trycka på hur jäkla dyra de här är.
Men det är väl som Pono, den är väl också jättedyra, är det inte det?
Jo, ja, vad kostar den? Jag var på väg och för jag var nyfiken. Eller nej, du vet, man kan fastna i en sån Kickstarter loop ibland. Man, den ska jag stödja. Och sen så bara får man gå in 3 dagar senare när man nyktrar till och stänga ner lite backings man gjort. Så.
Den har jag ju helt missat.
Jag pratade mest för att kunna hitta pris på den här, men det var inte så jäkla.
Vad heter
den?
Sa du Pono?
Pono.
The Pono, Pono Player. Ja, Pono Music. Nej, den är pre-order now for delivery. Står inga priser där, men jag kommer inte ihåg. Jo, $400.
Herregud, det är ju bargain. Då får du ju 3 sådana här. För en Walkman. Ja, det är köpt direkt.
Ännu märkligare än man tror.
Men I like iPhone här i chatten säger också att 320 kilobit per sekund finns på Spotify. Det är väl max vad man ens kan uppfatta. Det där, alltså, man får tänka på, jag läste en artikel här, jag hoppas vi inte gör någon upprörd eller ledsen här, men vad heter det? Nu har jag tappat det. När man späder ut någonting så blir det kraftigare. Det heter
späder ut det för att det ska bli kraftfullare.
Nej, men så här, vatten har minne. Man späder ut saker 1000 gånger så får det extra starka krafter. Hoppas chatten är snabbare. I alla fall, hi-fi är männens sån variant av kvinnors. Den sån
här. Är det homeopati du pratar om?
Homeopati är det jag letar efter, precis. Okay. Att hi-fi, där, du kan inte säga att 320 kilobit per sekund är max man kan uppfatta. För det kommer alltid finnas någonstans. Det är precis som med HDMI-sladdar i guld och diamant med avskärmade, allt möjligt för 10 000-tals kronor. Det finns alltid någon som påstår att de kan se skillnaden. Sen har ju folk gjort tester och bara koppla en galge mellan en TV och en Blu-ray och en monstersladd och ingen ser skillnad ändå egentligen. De fixar liksom inte blindtester och så. Så hi-fi, det är ett känsligt område för dem som verkligen bryr sig. Bra ljud är naturligtvis bra ljud, men det finns ju också gränser för vad man ska betala, och den går definitivt vid $1,200 för en Sony MP3-spelare. Jag undrar om de spelar A-track. Deras egna format.
Jag såg inte A-track i show notesen där. Det var en artikel som jag länkade till. Jag såg inte det formatet där, men jag kan ju missa det också. Ja. Det är inte riktigt mitt gebit att gå in på formaterna, men jag tänkte att jag skulle ställa frågan till dig ändå, Jesper, för du sitter väl med fingret på köpknappen här nu på en sån här, gissar jag. Nej.
Oj. Sony är väl världskända för att försöka introducera format utan att lyckas.
Ja, alltså, de lyckades ändå med Walkman, men att lyckas en gång till 2015, ja, det här är lite tveksamt i den här nischprodukten, kan jag säga. Stenhårt.
Jag hade ju ett ämne med på att Kodak ska bara finnas med i mobil. Nej, det pratade vi om förra veckan. Det var Palm ska dyka upp i ny mobiltappning av Alcatel. Det här att slänga på Walkman på en MP3-spelare 30 år senare. Visst, jag förstår ju, som i Palm-fallet, det finns fortfarande brand recognition med ett sånt namn, men folk går inte på sånt här längre. Det är inte tillräckligt för att göra det till en business.
Nej. Och det var ju som vi snackade om i Kodak förra veckan också. För den delen.
Ja, det var ju någon på CS som hade testat den första Kodak-kameran också.
Mm.
Det var ingen vidare alls.
Nej.
Men han sa också, nej, det är inte vårt fokus här. Vi vill ha en för det är tillverkare av en tillverkare som sysslar med telefoner som är lite mer rugged modell.
Bullet att, Group.
Den tar bra bilder nog för att vara en sån stöttålig telefon. Okay. Mm. Det kanske lägger ribban lite lågt. Visst, det finns en stor dela och en stor skrivutknapp när du har tagit bilden. Visst, det kan vi väl kalla Kodak Moment. Men annars, nej. Folk kommer, vissa går kanske på det här under en tid, men snart är det bortglömt att man kan liksom inte bara damma av ett gammalt namn och hoppas att det per automatik ska sälja.
Med andra ord, vi kan konstatera att vi är hyfsat skeptiska till Sony Walkman NV-ZX2. Johan, vill du ta oss vidare här?
Det gör jag jättegärna. För jag vill nämligen prata om någonting som hände på konferensen Chaos Communication Congress. Det är inte CES alltså, utan ett betydligt coolare namn, det här mässan. Eller konferensen, eller vad det nu är för någonting. Det är nämligen så att en hackare vid namn Jan Chrysler, kom vi förresten överens om vad vi skulle använda för namn när vi inte skulle använda hackare?
Nej, vi kom inte fram till något bra, men vi låter hackare leva tills någon skickar feedback.
Ja, vi får ju låta det bli ett positivt, det har ju på något sätt blivit negativt under historiens gång, så att vi får väl försöka omvandla det till något positivt bara.
Forskare funkar ju då.
Säkerhetsforskare.
Nej, jag är inte hackare, jag är forskare.
Såklart. Mm. Det är Jan Chrysler då, hackare. Och han har såklart, som alla hackare, alla coola hackare av rang i alla fall, har ju ett hackeralias. Och det är i hans fall Starbug. Det här är en kille som när iPhone 5S kom ut så var han väldigt snabbt framme och lyckades knäcka säkerheten, om man nu kan kalla det så, genom att kopiera ett fingeravtryck från touchscreenen. Att man har petat runt på touchskärmen och så kunde han kopiera det och sen skriva ut det med någon slags trälim i kombination med någon slags grafenspray. Jag vet inte, jag läste det här på internet, jag förstår inte riktigt hur det skulle gå till. Men det lät coolt, så jag tänkte att jag plockar fram det. Han presenterade häromdagen på årets version då utav det här Chaos Communication Congress en möjlighet att fejka en persons fingeravtryck enbart genom att analysera bilder eller foton som den här personen är med i. Och det låter ju lite oroväckande. Och hans måltavla för den forskning då som han gjorde innan den här presentationen var den tyska försvarsministern Ursula von der Leyen. Så han använde dels foton som han hittade på nätet och dels så kompletterar med något foto som han tagit själv och något foto från en pressrelease. Och han lyckas alltså med hjälp av lite open source-mjukvara och de här fotorna se till att få ett helt fungerbart fingeravtryck. Jag vet inte riktigt hur han har verifierat att det faktiskt är fungerbart. Jag hoppas att han inte har gjort något olagligt för att lista ut det. Men enligt honom i alla fall och enligt den presentationen så är det ett helt fungerbart, en exakt kopia, eller så pass exakt kopia att man kan använda den i fingeravtryckslösare och sådär. Det är ju ett litet intressant läge, för det var ju inte någonting som jag tänkt på i alla fall, att man skulle kunna bara plocka random foton när folk håller uppe lite händer. Oj, kanske man inte ska göra det här.
Ja, med din upplösning är det ingen risk där.
Ja, skönt. Och så här, och det var även från den här konferensen, det har kommit mycket annat också. Det var någon som kunde ta ut lösenord och så där från en selfie som någon har tagit, för att man har lösenordet. Jag vet inte hur det har gått till, men så här, om lösenordet står någonstans på skärmen så kan du liksom fota i, och så kan du med bara en iPhone-kamera idag så är upplösningen tillräckligt hög att kunna analysera det ur irisen och grejer. Det var mycket spacade grejer från den här konferensen, kan jag säga. Men det här kändes som att det här kan ju få en och annan politiker kanske, eller en och annan människa som är, fotas mycket, jag tänker kändisar och sådär också, att kanske ha på sig lite handskar och sådär framtiden när de är ute på allmänna platser. Men visst, det låter ju helt sanslöst och spejsat, eller?
Absolut, tycker jag låter, måste jag säga. Ja, jag är himla intresserad av att veta hur, inte för att kunna göra någonting själv här nu då, jag är ju forskare, men alltså, hur fasen du kan få fram ett fingeravtryck med hjälp av lite inom citationstecken bilder ur sociala medier och lite trädim, höll jag på att säga, men...
Ja, det jag kände att där fick jag inte riktigt klarhet i hur han lyckats faktiskt återskapa det här sen, den fysiska produkten av det. Men det får man väl googla lite på om man är väldigt, väldigt intresserad av det.
Alltså, jag vill veta hur han har verifierat det här. För det första, så är en kändis. Man fotar en kändis när den håller upp handen med så högupplöst kamera som möjligt. Man får loss liksom en bild på tummen. Man kan plocka ut tumavtrycket och så kör man sin open source-programvara här. Och så, ja, och så sen då? Vad gör man med det? vad ska du låsa upp med det här? För just nu, det finns inte fasligt många saker som öppnas med fingeravtryck. Det är typ mobiler och ganska specifikt iPhones.
Jag tänker att det kanske finns någon sån här liten militär bunker eller någonting. Det är ändå tyska försvarsministern i det här fallet. Hon borde ändå ha access till en hel del olika små grejer.
Mm. Ja. Nej, vi får
det här känns som att det här måste jag göra lite efterforskning för till nästa veckas avsnitt. Ge feedback till mig själv, för det känner att jag är superintresserad av nu av hur han har lyckats veta att det faktiskt är en så pass bra kopia.
Ja, för antagligen har gjort egna tester på sig själv eller vänner och sådär för att se om det funkar innan han har tagit fram en motsvarande kopia på någon annan. Men någonstans måste man ju verifiera det innan man kliver upp på en scen, känner jag.
Ja, han kanske har fotobombat, så han står i bakgrunden på en bild där hon är med och håller upp händerna, och så har han plockat ut dem. Nej.
Mm. Ja, men det är lite läskigt.
Ja, och hans slutsats är väl egentligen att man kan liksom inte lita på fingeravtryck som en enda källa till säkerhet, utan man ska alltid kombinera det med någonting som man har i huvudet, exempelvis ett lösenord eller en PIN-kod eller någonting liknande. Så att det kan man ju kan vara värt att tänka på. Jag tror inte att någon av oss kanske är så utsatta, men med tanke på hur mycket foton och sådär man ändå har i sociala medier så kanske det kan vara någonting att tänka på i alla fall.
Det är så himla mycket att tänka på när det gäller sociala medier nu. Nu ska man inte ens hålla upp fingrarna framför kameran längre. Herregud. En grej som slog mig precis. Det var ju mycket snack med angående lösenord för ett tag sedan. Att du skulle på en bild rita ett mönster. Eller rita ut... Säg att du ser en gräsmatta på en foto så ska du rita ut en flaggstång med en flagga. Du ska rita ut ett moln eller någonting.
Mm.
Det slog aldrig igenom, eller? För det var ju sånt som kunde användas på datorer och surfplattor och med mera. Och jag förstod.
Fast det är väl säkerhet för att inte bottar ska kunna komma åt dina grejer, tänker jag.
Mm-hmm.
För att om jag som människa kan rita ut en flaggstång så förutsätter jag att mer än en människa, mer personer än jag kommer kunna också rita ut den här flaggstången.
Ja, det var kanske ett dåligt exempel. Men du förstår vad jag menar. Du känner igen tekniken i alla fall.
Ja, men jag för mig att det var någon sån här grej som skulle konkurrera med de här CAPTCHA-grejerna. Innan Google fick tummen ur och faktiskt konkurrerade med dig själva.
Det funkar ju rätt bra att re-CAPTCHA den nya. Den verkar ju riktigt trevlig.
Den gamla recapture, ja.
Den blev svår mot slutet.
Ja, jag har slitit så mycket hår över det där. Och så, fast jag kan ju omöjligt läsa vad det står här. Och man vet ju att den har ju verifierats för att ingen annan har ju kunnat läsa det heller. Men de har ju fått så här 10 personer som har lyckats svara typ samma sak för att man har chansat lite grann. Och då har den ju verifierat som att den är det. Och sen är det ju omöjligt att hitta det igen. Så att, nej, fy tusan.
Men den nya.
Bra att vi är överens där.
Mm. Ja.
Ska vi ta oss vidare?
Jag tycker det.
Do it.
Jag tänkte jag kör ett ämne så kan vi kanske kika in i forumet efter det.
Japp.
Då ska vi prata lite Netflix. Och det har att göra med någonting som har hänt här senaste veckan. För det är ju så att Netflix i Sverige är ju inte samma som Netflix i andra länder. Allra mest inte alls som Netflix i USA. För den som vill ha det största utbudet av innehåll på just Netflix, då får man liksom köra någon sorts fullösning med proxy, DNS, VPN, någon sån lite fulhackslösning för att komma åt USA. Men nu har i alla fall Netflix fått nog, eller jag vet inte, det kan ju vara så att de har blivit ganska så pressade. Jag skulle kunna tänka mig att det är mer sannolikt att de har blivit fått liksom tryck från de som skapar innehållet att göra någonting åt det här fuskandet. Jag tror att någon gång i höstas så pratade vi väl om att stora mängder australier körde VPN för att komma åt Netflix överhuvudtaget. Mm. Och att de var så sura i Australien för att det inte... De var inte glada helt enkelt. Pengarna försvann ut ur landet helt enkelt. Men så då har Netflix nu de senaste veckorna börjat att blocka access via lite större VPN-tjänster. Så här långt så känner jag till att Torguard, som är en av de större, den har börjat blocka all trafik mot Netflix. De har även från Netflix sida blockat vissa IP-nummer-serier. Och sen är det så att Netflix-klienten för i alla fall Android tvingar numera trafiken över Googles egna DNS, så du kan inte komma runt det med en egen DNS-lösning. Det finns fortfarande väldigt många sätt att komma runt det här, men förmodligen så är det här nog bara början på en lite större crackdown från Netflix-håll. Netflix växer ju som tusan och tar sig in på allt fler marknader, och ju större man är desto mer pengar handlar det om för innehållsproducenterna, och det här med att licensiera saker baserat på region är ju tyvärr fortfarande väldigt, väldigt populärt. Det är speciellt tv och film som licenseras till tv-kanaler, det är massa deals, paket, licenser och grejer, och det är ingenting som de vill släppa på riktigt. Man kan ju nästan säga att tv och film har inte nått så långt som musikbranschen, som ganska sent ändå sakta men säkert har börjat komma i kapp vad kunder faktiskt vill ha. Någon av er som kör Netflix, någon av er som vill erkänna att ni kör Netflix via USA?
Jag hade ju en vän som har gjort det där. Lite gärna.
Inneboende kanske?
En inneboende då och då vän som har gjort det här. Och det har jag inte hört med den här vännen nu det senaste då. Om det faktiskt har blivit så att hen har blivit utsatt för det här och fått sina tjänster blockade. Men jag vet inte, det var väl bara en tidsfråga egentligen.
Ingen är väl egentligen förvånad att de gör det här. Man har väl bara ansett att så länge det funkar så kör man liksom.
Ja.
Jag kan tänka mig att sådana tjänster som, nu kommer jag inte på vad den heter, Unblockers är väl en av dem. Den kostar väl lite, lite pengar, och så fanns det en till som var lite mer gratis, men som var lite dassig på upstream. Nej, jag kommer inte riktigt ihåg. Men de lär nog trilla in en och annan.
Jag stör mig fortfarande på det här. Alltså, du exempelvis, du tipsade om en tv-serie häromdagen.
Ja.
Black Mirror. Yes. Man börjar googla lite grann på den här. Insatt, ah, shit, och du berättade lite om den här. Fasen, ja, fasen, det här låter ju skitbra. Det här vill jag se på. Hur gör jag nu? Hur får jag tag på den här serien? Jag kan inte se på den här serien lagligt. Alltså, det finns ju inget sätt för mig. Den existerar inte på Netflix. Den har gått på SVT Play, men finns inte kvar där längre. Jag kan inte betala för den någonstans. Jag kan liksom inte få den till någon enhet som gör att jag kan titta på den på min TV.
Det är ju surt. Det är ju himla surt när man... Fan, vi står här och vill betala för oss, och så får vi inte.
Ja, men jag orkar ju liksom inte pirata saker längre. Jag är ju skitlat. Jag vill ju bara slänga pengar på problemet. Jag vill bara att media ska ju bara komma till mig. Jag tycker inte att det är min rättighet, såklart, att jag ska få den. Men, för att det är ju såklart, det är ju deras rättighet. Det är ju de som äger innehållet. De ska ju bestämma hur de vill distribuera det. Det tycker jag, det ger dem all rätt. Och all heder att de håller fast vid sina principer. Men principerna är ju dumma i huvudet. Alltså de måste ju tappa sjukt mycket på det här. Det är samma sak, jag har suttit och väntat på att kunna se sista säsongen utav How I Met Your Mother. Nu är eviters evigt. För jag kan liksom inte riktigt få tag på den på något vettigt sätt. Nej, jag blir galen. Någon vacker dag så kommer någon spoila också hur det har gått för den där stackars Ted Mosby i How I Met Your Mother. Men it is not this day.
Jag har kollat alla tjänster jag kan komma på nu. Det finns fan ingenstans.
Black Mirror.
Inte Headweb, inte Viaplay, inte Netflix, inte... Och går man till den amerikanska eller till den engelska sajten, så antar jag att den kommer säga stort och blankt nej.
Mm. Och du vill inte köpa den på fysisk media heller? Självklart.
Nej, alltså det känns så onödigt. Jag vet inte, det är tv-serier framförallt är sådana här grejer som jag inte är riktigt sugen på att äga. Jag tittar gärna bara på dem. Jag hyr dem och så kan jag titta på dem. Men jag har inget behov av att kunna se dem om och om igen på samma sätt som jag har på vissa filmer exempelvis, som jag gärna kan köpa ändå på fysisk media.
Stefan Eriksson säger en bra sak i chatten. Det finns väldigt få andra branscher som vägrar sälja sina produkter.
Ja, det är jävla sant. Det är jävla sant.
Ja, det är jättekonstigt. När man är önskan nu... Gör det bara. Kan någon lära sig någonting från hela The Interview-grejen här, att... Bara publicera.
Men är det inte så att
antal länder, kontroll A och välj alla och precis. Publish.
Exakt. Men är det inte så att allting har sitt ursprung i den här klassiska biofönstret? Är det inte därifrån allting kommer? Plus givetvis då det som har kommit med detta med indelningen i regionsindelningen. Och det härstammar väl ur det här klassiska biofönstret också en gång i tiden, vill jag minnas. Det är dags att luckra upp de där gamla bestämmelserna nu och justera efter vad som är modernt. Följ... Fan, det är precis som skivbranschen.
Fast biofönstret har ändå krympt med åren, det har det gjort. Det kunde ta evigheter förr i tiden. Mm. Och det är fortfarande bara film, här är ändå en tv-serie.
Det känns som att det kommer där ur. Är jag fel ut då?
Jag vet inte, de försöker väl mjölka allt de producerar på pengar, och då ska det skrivas avtal och licenser med vartenda land för att få det liksom... Köp tre Paradise Hotel-säsonger så får ni det här på köpet, och gör ni det så kommer ni få 20% rabatt på den här serien som vi ska producera nästa år. Det är säkert hur mycket sådana kontrakt som helst. Mm. Bara liksom för att få iväg allting överallt och hoppas på att någonting är en hit någonstans.
För alltså, i slutändan, allting måste ju rulla tillbaka på att vi som konsumenter är inte beredda att betala lika mycket som tv-kanalerna är beredda att betala på det, för att de visar reklam och de är på så sätt tjänar mer pengar än vad vi är beredda på att lägga pengar på mediet från början.
Mm. Och då är vi tillbaka där det vi har diskuterat flera gånger. Vad är man beredd att betala? Jag hade gärna betalat det dubbla för Netflix om allt hade funnits där. Om det hade varit mer åt Spotify-hållet idag. Att det är mer regel än undantag att det material bara finns där.
Mm. Ja. Fjorgen säger det bra i chatten. Jävla trattar, säger han. En bra sammanfattning.
Ja, han säger också, när det är enklare att pirata gör de fel. Ja. Då, det håller jag också med om.
Helt rätt. Ja.
Skönt att ingen frågar vad jag såg Black Mirror.
Och vad Johans inneboende hette. Men vi släpper den.
Ska vi, Beckans forumtråd?
Ja, jag tänkte vi drar den. Och i och med att jag ändå har valt den så kan jag lika gärna dra den. Och veckans forumtråd heter: vilket ekosystem är bäst för interaktiv fitness? Användaren Lenrik, han är ute efter en present till sin fru som för övrigt fyller 30 inom kort. Och hon önskar, hoppas inte hon lyssnar nu, för då kanske det blir ett problem för Lenrik här. Men hon önskar sig en fitnesspryl typ som Wii Fit. Nu är det ju så att Lenrik inte är helt övertygad om att det faktiskt är Nintendo som är den bästa plattformen för detta. Utan han vill gärna ha dina erfarenheter kring vad som finns för alternativ för både Xbox och PlayStation eller andra plattformar för den här typen av interaktiv träning. Jag själv har egentligen ingenting att tillföra i ämnet. Jag har inga träningsprylar till mina tre konsoler, även om jag har dem alla tre. Jesper eller Johan, har du någonting att tillföra så tycker jag att ni petar in. Det är forumtråden, ligger i kategorin mjukvara övrigt. Nej, förlåt, mjukvara spel heter den. Och vilket ekosystem är bäst för interaktiv fitness? Med andra ord, hjälp Lenrik nu att hitta en riktigt bra 30-årspresent till frun där, så blir ju hela familjen glad.
Var det ekosystem som i konsolekosystem han var ute efter?
Ja, precis.
All right.
Så tolkar jag right. I alla fall.
Yes.
Ja.
Ska jag då kunna klämma in ett ord om något han inte ska köpa?
Ja, men det är bra.
Också det är också ett råd.
Ja, herregud, det är jättebra. Jättebra. Mm. Jesper, ta oss vidare.
Ja, jag tänkte ta mig vidare till dig.
Ja, vad trevligt.
Det är väl ditt ämne nu, tror jag.
Ja, det är ju helt rätt. Jag insåg här nu till att jag har valt två stycken Sony-ämnen ikväll. Och det fanns ingen som helst tanke bakom det, utan det bara blidde så. Och det är en liten kortis. Bara notera det att Sony har gått ut med en pressrelease på hur det går för dem egentligen med PlayStation 4. Den har ju funnits ute nu sedan i november 2013 och den har ju sålt rätt bra. Senaste siffrorna som vi har fått nu ifrån Sony här är daterade till den 4 januari, så det är bara 2 dagar gamla siffror. Och de meddelar nu då att de sedan launch i november 2013 har sålt totalt 18,5 miljoner PS4-enheter. Globalt, världen över alltså. 4,1 miljoner av dessa enheter såldes enbart under julhandeln 2013. Och den sträcker sig då enligt deras bok från 23 november fram till 4 januari, alltså i förrgår. Senaste siffran vi hade från Sony var från augusti 2014. Då hade de sålt fler än 10 miljoner enheter, säger de. Och nu har de alltså sålt 18,5 miljoner, det vill säga en riktig bra slutspurt sista halvåret här. När det gäller mjukvaran så säger Sony också att de har sålt 81,8 miljoner PS4-spel sedan släppet 2013 november då. Och de har 10,9 miljoner prenumeranter på PlayStation plus tjänsten. Bara konstatera att det går himla bra för Sony PlayStation och det är skitkul. Det är en riktigt bra konsol med bra kvalitet på titlarna. Jag vet att alla vi tre som sitter här har ju varsin nu. Till och med jag har fått tillbaka min tredje som vi har pratat om till leda. Jesper och Johan, ni är nöjda så här långt?
Ja, men den suger ju på allting som har med mjukvara att göra, men alltså, det, som spelmaskin så är den ju supertrevlig.
Ja, mjukvaran är verkligen förskräcklig när man har vant sig vid bra mjukvara på saker och ting. Jag tycker att det är väldigt konstigt. Nu är inte PS3-ans mjukvara en fantastisk upplevelse, men fan vet du om jag inte föredrog den.
Ja, alltså nu, det är ju alltid det här jobbiga. Nu har man börjat vänja sig över att det är dåligt. Så att nu hittar man ju liksom på den här för att man inser att nu ska jag ändra på den där eller inställningen. Nu behöver jag gräva mig ner här i 17 menyer för att lösa det där. Men då gör man det liksom, för att nu har man, när man lärt sig det.
Jag har ju ingen PS3 att jämföra med. Är PS4 så himla mycket värre rent mjukvarumässigt än PS3? Har de inte lärt sig någonting, Johan?
Alltså jag vet inte. PS3 var ju ganska... Alltså den är också ganska dålig, framförallt om man börjar gräva i att faktiskt utnyttja dess mediekapacitet och sådär. Och inte bara spela spel på den, så är det inte bra heller. Den är ju långsam och det är det ena med det andra. Men jag vet inte, Sony är ju inte duktiga på det här. Så är det ju bara.
Men det är väldigt enkelt om man då jämför att PS4 kom 8 år efter PS3-an. Det där är inte 8 års lärdom av hur mjukvara ska göras. Det, något sånt existerar ju inte här. Och samtidigt kan man ju då kika på hur Xbox 360 har utvecklats under de här åren. Om man kikar på den ser ut idag mer åt Windows 8-hållet med Tiles. Och är ganska trevligt gränssnitt. Jag tycker om det. Det är mycket mer överskådligt jämfört med hur den såg ut i början med hela Blade-gränssnittet. Oh. Det känns liksom det är Windows 3.11 till Windows 8-känsla. Medan PS4 är egentligen... PS3.1 mjukvara kanske. Man har bara liksom skickat ut i lite högre upplösning. Lite mindre mättnad i den blåa och sen så har man bara gjort lite mer confusing. Bara inställningsmenyn gör mig vansinnig bara den här gången jag är där. Alla viktiga inställningar är längst ner av en lista av 25-30 olika inställningsmenyer.
Det är hårda ord. Det är hårda ord, Jesper.
Men jag är nöjd. Jag är väldigt nöjd för att det är inte där man ska hänga. Man bör inte hänga där, för det finns inte så mycket att göra där, för den har inga funktioner. Så att, men annars är jag nöjd. Jag får bara knyta an till ditt ämne här igen. Mm. 81 miljoner spel på 18 miljoner konsoler, det med tanke på hur många spel som finns på marknaden och hur många av dem som anses vara bra, så är det ändå en ganska många spel per konsol sålt ändå.
Ja, det får jag faktiskt säga.
Och jag minns ju när jag stod innan jul för ett år sedan och precis hade fått min konsol och insåg att ja, det fanns 4 spel. Och det var de jag hade. Sen var det inga fler launchtitlar. Sen liksom fick man vänta fram till, ja, kanske jag tar i, men mars-april någon gång innan det började liksom rulla ut några fler spel överhuvudtaget. Och nu har det ju tagit sig skitbra. Så att, och det är jättekul. Sen jag är ju... också väldigt förvånad över att det faktiskt är nästan 11 miljoner prenumeranter på PlayStation Plus. Det var betydligt fler än vad jag trodde. Jag är ju tillhör ju de här snåla som faktiskt inte betalar PlayStation Plus. Å andra sidan, jag har aldrig haft den här online-tjänsten vare sig på Xbox Live eller huvudtaget på PlayStation. Jag har aldrig testat någon gång. Men där vet jag ju att både du, Jesper, och Johan, ni kör ju detta stenhårt. Så in där, Jesper, om du har någonting att picka på.
Ja, alltså just den här PlayStation-prenumerationstjänsten. Mm. Jag är ju inte, alltså, jag är inte med frivilligt. Ja, som med många prenumerationstjänster så signar jag upp för testkontot och sen så råkar det bara gå över datumet när de drar betalt och då blir man så här, fan för sent. Ja, men då kör en månad och så glömmer man det och så har jag bara fortsatt glömma det och får leva med det. Och med tanke på att jag och Johan ändå spelar tillräckligt mycket Destiny ihop så anser jag ändå det var värt det, för att Destiny är ju ospelbart utan.
Ja, man kan inte spela som ett Fireteam i alla fall, för vi var ju tvungna att skapa det där free trial medlemskapet innan vi kunde börja spela det som co-op.
Det måste vara ett riktigt ledsamt spel att spela utan internetuppkoppling. Strikes själv utan någon som helst hjälp.
Jag minns när jag spelade Battlefield 1942 utan internetuppkoppling, då körde man mot bots och det var väldigt tomma banor. Det var väldigt tråkigt, men man vann ju å andra sidan väldigt ofta då. Så det var ju roligt.
Ja, jag tänkte vad det kostar.
Vad är det? 59 spänn i månaden, något 69? 59. Det är en stark öl på krogen, tänker jag.
Ja, det kan
och
det
de
vara
har 10-11 miljoner prenumeranter. Ja, det klirar ändå lite kassan. Det täcker väl ändå upp lite för servrar och eventuell subventionering av att konsolerna förmodligen säljs billigare än vad de kostar att producera.
Ja, och man får ju faktiskt lite rabatter sen på spelen också.
Sant, sant.
Så att det skulle kanske där kunna lägga några kronor på att utveckla mjukvaran, bara då är väl vad vi ska konstatera efter detta.
Det kan man tycka. Jag tänkte på en sak också om de här försäljningssiffrorna. Mm. Att det är ju fortfarande en väldigt, väldigt nischad produkt, inser man. Att, alltså 18 miljoner, det låter ju kanske lite mycket, men med tanke på att Apple säljer 10 miljoner iPhone 6 på en helg, lanseringshelgen, så är det ju väldigt, väldigt nischade produkter. Ja. Så att, det är kul att det går bra för dem. Och jag vet inte, har vi hört några siffror kring hur det går för Xbox One? De låg, tydligen så gick det väl lite upp för dem under julhelgen, med att de sänkte priserna så katastrofalt. Vi får se om de hämtar sig också.
Har jag faktiskt inte kollat upp det. Jag tänkte jag skulle jämfört det, men nej, jag orkade inte, och så blev det bara så här, utan att vi får väl plocka fram motsvarande siffror när de kommer.
Ja, de hade inga dagsaktuella siffror, såg jag. De brukar alltid, det känns som att Microsoft vill ju vänta ut Sony, så att de vet vad de, hur de ska twista sina siffror så att de får dem att låta bra. Det tror jag ändå är en A och O i sådana här tillfällen.
Det är så de jobbar.
Får jag passa på att rätta dig bara på en siffra här, Magnus?
Ja, självklart.
Julförsäljningen 2014 var det du redovisade, om jag inte är helt ute och cyklar.
Ja, det var
2013.
Förlåt. Julförsäljningen 2014, då var det 4,1 miljoner enheter, ja. Och den sträckte sig från 23 november 2014 till 4 januari 2015.
Boom.
Boom. Där satt den. Tack.
Varsågod.
Då kan du få bita i äpplet, Jesper, och ta oss vidare då.
Ja, då ger jag det till Johan.
Oh, du är så duktig på att ta oss vidare, Jesper.
Jajamän, jag är som en sån där band på för långa flygplatser som bara skyfflade vidare till rätt gate.
Ja, och jag vill prata om att Toyota gör en Tesla.
Oh, och, en elbil?
Nej, tyvärr. Nej. Inte en bil då. Men de släpper en herrans massa patent. Och det är ju trevligt det också. Under förra året, jag vet inte någon gång, det var på vårkanten här, va? Så pratade du just det om att Tesla släppte en massa patent som hade att göra med, för att det var allt som de hade som var elrelaterat. Elmotorer och batterier och de här superladdarna och allting. Och nu gör Toyota likadant, fast nästan, med den teknologi som de har kring bränsleceller som inte riktigt har tagit fart än, får man väl säga. Jag tror inte det har tagit fart någonstans i världen. Inte vad jag har hört i alla fall. Och jag vet inte, det här är väl ett försök, tror jag, från Toyotas sida att snabba på anammandet av bränslecellsteknologin, som i stort sett är ju en elbil, fast istället för att man har elen lagrad i batterier så har man elen lagrad i vätgas, och så silar man ut elen ur vätgasen och sen släpper ut vatten. Det är ju en fantastisk science fiction-teknologi egentligen, men det har inte riktigt tagit fart. Det finns väl en del anledningar till det. Och nu försöker väl Toyota då se till att det blir lättare för konkurrenter att också bygga bilar, så att det här kanske kan ta fart på sikt. De släpper alla sina patent på hur man producerar och distribuerar vätgasen. De ska förbli gratis för all framtid, så är man sugen på att ge sig in i den businessen så kan man ju bara plocka deras patent och bygga sig en business kring det. Men de här själva fordonspatenten, de kommer bara vara gratis fram till 2020. Och det tyckte jag lät som en väldigt kort tid, med tanke på att bilar alltid är så här, är typ 15 år tillbaka i tiden med allting som har med cool teknik att göra. Så det känns som att det är 2020, det hinner man liksom inte riktigt producera en bil på. Men efter det så får man göra en deal bara med Toyota, och det här är tydligen inget ovanligt i bilbranschen. Man licensierar varandras patent där till höger och vänster, precis som man gör i teknikbranschen och sådär också. Ja, och det är väl positivt det här, tycker jag väl, att man delar med sig av kunskapen kring, jag tycker det är positivt i alla lägen. Men frågan är om de kommer hjälpa tillräckligt för att få bränslecellsbilar att slå på riktigt. Är det någon av er som varit sugen på en bränslecellsbil?
Jag är ju väldigt bilintresserad och har väl inte hängt med i just den här ekosvängen. Så där. Jag är en sån här Top Gear-fan som tittar på bilar som dricker mycket bränsle. Men för, jag vet inte om det kan vara ett 10, 11, 12 år sedan eller något sånt, kan vara helt way off här. Men då körde Top Gear ett segment där de provkörde en, jag vet inte om det var en Toyota, det var någon Honda som hette Honda Insight. Mm. En konceptbil som, nej, Honda Clarity kan den nog hetat, som gick just på vätgas. en bränslelös, precis, som jobbar på det här sättet. Och man, första tanken är, men sätt fart bara. Det är nästan halvvägs till flygande bilar. Här har vi spottat ut vatten. Det är helt vansinnigt. Det är ju bara att köra. Det är ju klockrent. Det finns hur mycket vätgas som helst i hela universum. Det är bara att tuta och köra. Sen att det är extremt explosivt i syremiljö gör väl att krocktesterna kommer behöva göras extra tuffa. Men ändå, bensin är inte så jävla ofarligt det heller. Så att, men om det kommer ta fart, nej. Inte förrän alla oljereserver är tomma, tyvärr.
Nej, det är väl så. Och på något sätt så kan man, eller det var i något läge också, om det var början av 2000-talet, så det var mycket snack om att vanliga batterier i laptops och sådär också skulle vara någon slags bränslecellsteknologi. Man skulle kunna klara sig flera veckor på någon droppe vätgas som man droppar på. Men jag vet inte, det tog liksom aldrig riktigt fart. Batterierna blev ju inte så mycket bättre, men vi gjorde mycket batterisnålare prylar istället. Och det är väl så vi löste det. Så jag vet inte om det är det som är framtiden också för bilarna kanske. Att man struntar i att gå över till de här andra sorters drivmedlen och istället jobbar med batterier som är smidiga att bytas ut kanske och går snabbt att ladda upp och håller längre på en laddning. För det är väl det som är nyckeln egentligen för att elbilar ska kunna slå på riktigt. Man kan köra längre än vad man kan göra idag. För idag så kan du inte ta det sådär våldsamt långt med bara en elbil. Men det finns ju mycket bra hybrider där ute såklart.
Ett steg i rätt riktning av Toyota här i alla fall. För någonstans så behöver man börja dra åt samma håll. Snarare än att slåss mot varandra. För det kommer nog inte någon vinna på. För att få till infrastrukturen bara en sån bit så behöver alla vara ombord.
Mm. Och jag vet att vi pratade om det här i Teslas fall där också. Eller Tesla-ämnet. Men Volvo gjorde ju samma sak med trepunktsbältet exempelvis. Och det är ju historia idag. Det sitter ju i stort sett alla bilar idag. Vad jag har förstått. Det finns väl inte en enda bil idag som inte har ett trepunktsbälte.
Det skulle förvåna mig om det fanns. Ryska sån här. Vad heter de? Vass kanske?
Niva.
Niva, just det.
Alltså det finns ju en styrka där att faktiskt släppa såna här patentfria och se till att alla får innovera och arbeta kring dem med patenten. Det är ju skitcoolt att ett stort företag som Toyota ändå anammar det som Tesla gjorde och gör samma sak.
Tumme upp.
Nu är det jag. Här sitter jag och försöker hänga med i chatten här.
Alla tummarna upp där gjorde väldigt lite för våra ljudlyssnare, men de kan titta på oss på YouTube.
Det hörs dåligt, det är dålig radio med tumme upp. Men.
Jag fuktar strupen och tar oss vidare.
Gör det.
Till kvällens sista ämne. Också det ämnet vi har en poll på. Spännande. Det kommer vi till inom kort. Och visst, det finns en teknikvinkel på det här och det är därför jag tar med det. Men i övrigt så har det en helt annan vinkel. Det handlar om en svensk man vid namn Roland Paulsen. Han befinner sig vid, eller jobbar på antar jag, Lunds universitet. Och han har skrivit en bok om våra arbetsplatsvanor och att de visar på en väldigt tydlig trend numera. Vi maskar på jobbet i och med dagens teknik. Det finns flera andra rapporter, bland annat från Gallup och även en amerikansk State of the Global Workplace Report, som bekräftar det här beteendet och mönstret är ganska så tydligt. I snitt så spenderar vi människor 2 timmar om dagen med att slösurfa på nätet, boka resor och till exempel ringa privata samtal. Vi låtsas jobba, vi sitter vid vår dator och vi klickar runt och det är lite ett resultat av att chefer till större del idag inte har förståelse för den spetskompetens som finns där ute. Tekniken, det utvecklas väldigt fort. Folk är väldigt duktiga på väldigt specifika områden. Och en chefs tjänst är oftast en administrativ roll. Och han har egentligen ingen förståelse för hur lång tid vissa arbetsuppgifter tar. Vilket gör att man kan smyga, man kan maska på jobbet genom att man helt enkelt inte avslöjar hur lång tid en sak tar. Och detta utnyttjas då kategoriskt inom den sektorn, speciellt tjänstesektorn. Inom industrisektorn, där är fusket nästan obefintligt, men det har att göra med att där övervakas arbetet på ett helt annat sätt. Och då handlar det inte om övervakning av personal, utan själva flödet, om det är ett band som rullar. Det är oftast lean som ligger bakom alla industrier idag. Och då måste man hålla ett tempo, du kan inte maska för det kommer synas, det kommer drabba produktionen och det blir väldigt uppenbart om man inte gör sitt jobb. naturligtvis så skulle man kunna föreslå att man börjar med övervakning inom tjänstesektorn också. Det finns dataprogram för att övervaka sånt och du kan ha kameror på personal om du vill. Men just Roland, han tror inte att det är någon särskilt bra väg, varken för arbetstagare eller arbetsgivare, jag kanske är villig att hålla med. Han passar även på att poängtera att bilden om att de som är allra slappast på sina arbetsplatser är de som jobbar inom den offentliga sektorn. Det stämmer inte, de är precis lika slappa som alla andra. Eller lika oslappa, hur vi vill välja att se på det. Men det här maskandet är inte alltid frivilligt. Det är till största del helt ofrivilligt och det är ett resultat av att man inte har tillräckligt med arbetsbelastning och att man då täcker upp för det. Och det ser helt enkelt ut som att man jobbar. Och man kanske inte tycker om sitt jobb, man tar inte initiativ, man är rädd för att kanske påvisa att man inte har tillräckligt att göra, då kanske ens tjänst skärs bort, att man har en suttit, helt plötsligt kommer du säga att du kan göra massa mer, vad har du gjort i de här åren du har jobbat här? Folk helt enkelt tar inte upp det här. Och i samband med den här forskningen så har de även tagit fram lite intressanta fakta runt just arbetsplatser och vad folk tycker om sina jobb. 13%, endast 13% tycker att sin arbetsplats är utvecklande, engagerande och meningsfull. 24% de vantrivs och är direkt aggressiva gentemot sin arbetsgivare. Och 63% är oengagerade och anser sitt jobb ganska tråkigt och går mest dit för att lyfta lön. Jag tänker inte fråga er om ni maskar på jobbet för att det har vi en pollfråga på inom kort. Men förstår ni problemet?
Ja, jag förstår problemet. Han tydliggör det ganska bra här, Roland. Jag känner ju inte igen det på något vis. Jag kan känna igen tendenser i det du pratar om, Jesper.
Tread carefully. Nej, men man kan ju ta ett enkelt exempel som inte behöver, vi behöver inte måla ut oss som maskare på jobbet här, men en sån sak som att om man jobbar med väldigt tekniska saker så är det väldigt ofta man hamnar på Google och letar efter hjälp på fel som naturligtvis någon alltid har haft sen att man inte alltid hittar det, men då är du på nätet. Nätet har allt. Det är liksom, alla spelar ingen roll vilket fönster du har på din skärm. Bakom det fönstret så finns hela världen. Du går över till webbläsaren, du ska hitta lösningen på ett problem. Du har 1100 tabbar som jag antar att ni har. Det har vi ju tagit reda på i början av showen. Att någonstans blinkar det, någonstans det är distraktionen av saker som pågår. Mobilen blinkar konstant. Twitter bansar i dockan. Saker pockar på uppmärksamheten också på ett helt annat sätt än den kanske borde för att man skulle vara 100% effektiv, vilket kanske är en målsättning men kanske inte realistisk, men det påverkar ju.
Jag har ju ett jobb där jag hinner ju fan inte maska.
Nej, du brukar ju vara hemma så här 9-10, ibland hinner du inte till slashat för att du jobbar.
Nej. Så att för mig är det väldigt långt bort och jag försöker ju hålla ner alla de här distraktionerna. Visst, jag vet att jag har en flik i webbläsaren där det står google.com och därifrån så når jag allt det roliga i hela världen. Men alltså jag får ju till och med muta hangouts och Twitter och Facebook och så vidare. Det är ju inte att tala om, det finns ju inte chans i världen. Sån här Roland Paulsen, han skulle jag gärna vilja ta ett par allvarliga ord med av rent personligt syfte här. Alltså för...
Men om du jobbar 12 timmar om dagen.
Ja.
Om vi då anställer en ny kille på ditt jobb.
Ja.
Då har vi två stycken som ska jobba 8 timmars dagar. Bara 2 timmar går bort för att ni maskar. Då är ni uppe i 12 timmar, 6 timmar var.
Då kan jag ju maska.
Ja.
Fan vad bra.
Sen är det så att Roland Paulsen kanske har tagit hänsyn till dig. Hade du inte varit med i undersökningen så hade det varit 3 timmar maskning. Det är du som drar upp det ordentligt. Eller drar ner maskningen till 2 timmar.
Ja, jag vet inte. Nej, men Johan, du har varit förvånansvärt tyst i detta ämne.
Han maskade slashat också, vet du.
Är det det han gör?
2 ämnen av 8.
Det ser ut bara som att man har mycket att göra och att man kan, när man sitter med sitt dokument uppe och hoppar runt lite gärna så att det ser ut som att ens markör här flyttas och man markerar lite text här fram och tillbaka. Nej, men det, jag vet inte, Man kan väl känna igen det. Att man, men jag är ju en av de här 13% kanske där då, som sitter på en ganska utvecklande och engagerande arbetsplats. Så att man hinner liksom inte. Man tar på sig så mycket grejer under en arbetsdag att man hinner ju liksom inte riktigt maska bort den tiden. Då sitter man ju över för att få klart det man behöver få gjort. Liksom. Det är ens egen tid och hur man väljer att fördriva den, det får man ju liksom lite styra över själv. Jobbet behöver ju bli gjort.
Du maskar på övertid helt enkelt.
Ja men, jag maskar IRL, jag maskar utanför jobbet. Jag maskar mitt personliga liv.
Ja, jag har tänkt på det, för jag har under ganska många år jobbat med ganska så... Jag jobbar med väldigt många olika saker. På något sätt så hamnar jag på någon position där jag gör... lite ditt och datt sådär, så att det finns inte så många andra som gör det, så blir det inte gjort, så, eller om inte jag gör det så blir det inte gjort, vilket gör att man får liksom istället jobba med någon sorts kompression, dekompression, att ibland är det mer att göra, ibland är det mindre, och det är väl då man liksom städar på skrivbordet, slänger lite, tömmer papperskorgen och så vidare, och att arbetsbelastningen skiftar, och så länge man har liksom pejl på vad det är man själv, vilka liksom processer man själv äger, att det behöver bli gjort, och man har kontroll över det, då ser jag inget problem med att vissa arbetsdagar inte är lika tunga som andra. Sen när det liksom når en viss lägstanivå att okej, nu börjar det finnas utrymme här, då har jag liksom inga problem att försöka ta på mig med. Det brukar komma på något sätt automatiskt, för jag är extremt rastlös av mig, men som den sortens datanördar vi är när vi jobbar. Ursäkta om jag talar för det här, men våra jobb kan liksom skilja sig väldigt mycket från dag till dag. Och även belastningsmässigt. Men det betyder i och för sig inte att man maskar, bara att man har en dynamisk tjänst.
Ja,
man
har ett skript inte. Som gör saker och ting åt sig bara. Så kan man sitta och dricka kaffe så länge.
Det är ju sant.
Jag behöver en skript som gör en 1000-sidig katalog. Kan du skriva det?
Ja.
Fixar du det i nästa 2 timmars mask?
Ja, men det fixar jag. Nej, men så här, man gör någonting som annars skulle ta 2 timmar att göra. Det skriver man ett skript på som löser det på 22 sekunder. Och då har man ju 2 timmar till godo.
Hur många timmar tog du göra skriptet?
Okay, det...
Ja, men det där är en klassiker. För det får gärna ta 4 timmar om man vet att det kommer behövas flera gånger.
Ja, det är sant. Mm.
Jag är en sån där, jag letar ju alltid kortkommandon och funktioner, till exempel InDesign, jag har jobbat mycket med det, för att minimera tiden det tar att göra saker och ting. Och det tar ganska lång tid att hitta en lösning, för ofta är man inne i ganska specifika saker som behöver lite specialskript och sånt där. Men det är så jäkla värt det när man hittar något bra. Och då sparar man automatiskt tid.
Alltså jag kan komma på mig själv ibland när jag sitter och googlar på kortkommandon. För att liksom hitta de här bra kortkommandorna för att jag ska spara tid, och så sitter jag och googlar på dem istället. Det, jag vet inte om det är effektivt. Riktigt.
Jo, men alltså, är det ett engångskommando? Kanske inte, men kommer du ha nytta av att det sitter långt inne i hjärnbarken, så fine.
Ja, det är väl sant. Det ska in dit bara. Det är väl där som det kanske fallerar för min del också. Då.
Det är lätt, vi anställer för att vara problemlösare, och då får vi väl ta våran rutt baserat på vad vi tror är bäst.
Det är sant.
Annars får de ge er sparken. Och sparken.
Ja, hela bunten.
Lägg nu inte några idéer i någons huvud
här. Vem ska då sitta här en lista kväll?
Känsligt ämne. Ska vi ta oss vidare till pollen kanske?
Ja, vad kan det vara för poll, Jesper?
Jo, vi fortsätter naturligtvis på det här temat, och nu kan ni, både ni två och jag, svara anonymt här. Veckans poll, frågeställningen är: maskar du på jobbet? Och vi förstår att inte alla jobbar, och det har vi ett alternativ för vi har våra 2 klassiska absolut och absolut inte, och det tredje, jag jobbar inte. Så det ska bli intressant att se. Här får man nästan kassera de som inte jobbar, antar jag, för att vi ska få någon sorts statistik av de som jobbar. Ja, vi ser det, vi kollar på det till nästa vecka.
Ja, herregud, det ordnar sig. Ja, Jesper.
Det var allt, va?
Har vi något vill tillägga här? Personalia kanske, eller ska vi plocka upp Tommys ämne eller något? Nej,
jag tycker vi kan vara ganska så nöjda här. Tommy, han får ta sitt egna ämne nästa vecka. Jag tror att det där ämnet, nu ska jag inte teasa för mycket, men det känns som ett ämne Tommy vill prata om. Det ser ut så.
Ett Android-anslutet.
Det står Android i rubriken, så att det kommer han nog få tillfälle att återkomma till.
Och vi kommer ha gott om CS-ämnen nästa vecka också, antar jag. Många av de ämnena som vi hade idag var ju CS, men den fortsätter ju. Det är ju bara första dagen hittills, va? Och de har redan teasat allt som är coolt.
Ja, just det. Igår var pressdagen och vissa fuskar redan på söndagen. Så att egentligen är väl dag första officiella dagen. Ja. Mm. Den som pågår, precis börjat nu kan vi säga. Men vi kan ju påminna om att forum.array.se, det är där vi snickersnackar med varandra och löser teknikproblem. Vi säljer prylar, vi köper prylar och vi hjälper varandra så gott det går och diskuterar i god stämning allt som har med teknik och tjänster och tv och film och spel att göra. Tycker man att vi är värd en liten slant för besväret, det kostar oss ibland lite kronor för att lösa den här showen, allting från mikrofoner till lite roadtrips till meetups och så vidare, så är man naturligtvis helt frivillig att donera en liten slant till oss. Man kan donera hur lite eller hur mycket som helst och det gör man på slashat.se/donera, antingen en gångsumma eller om man vill prenumerera så att säga. Man gör det till en betalshow för så lite eller så mycket man känner för. Är man intresserad av vad vi sysslar med förutom när vi inte maskar, så kan man läsa mer om vad vi jobbar med och var vi finns på vilka sociala nätverk, vilka bloggar och ditt och datt på slashat.se/om. Där hittar ni info om allihop, inklusive Tommy som idag saknas. Och med de orden så vill jag tacka er för att ni har lyssnat på slashat.se avsnitt 303, som den gamla klassiska synten från Roland. Den 6 januari. Jag hoppas att vi ses och hörs om en veckas tid. Så får ni ha en fortsatt bra början på 2015. God fortsättning! Ha det bra!